Hej allesammans, det här är Alexandra Ortega ifrån Dogs of Pegasus. Nu är jag tillbaka med del 2 av förra veckans avsnitt. Ni fick en liten cliffhanger där. För att jag plötsligt blev varse om att vi hade slut på tid. Och jag ser här framför mig att jag har en massa att gå igenom. Så jag ska inte slösa någon tid idag heller. Vill dock bara nämna att jag har en sovande bootcampare vid namn Rafal här bredvid mig nu. Så länge han fortsätter sova så är allting frid och fröjd. Men skulle han vakna så kan det bli livat här. Och då lär ni få höra ett litet avbrott. Men vi tar det som det kommer. Jag tänker att jag faktiskt bara dyker in där jag avslutade sist. Jag var på väg att ta upp pleaser-tendenser. Som ytterligare en egenskap på min lilla lista här. Vi pratade förra veckan om hur man kan ta vad man redan är och sätta det eller se det ur ett annat perspektiv för att hämta styrka och kraft och inspiration och bra grejer ifrån det istället för att liksom inbilla sig att poängen är att man ska bli någon annan, ändra sig själv och att det då känns himla hopplöst och tråkigt. Men om vi börjar med nackdelarna i en pleaser-kategorin. Alltså till att börja med då när jag säger pleaser, då tänker jag någon som har en tendens att sätta andra före sig själv. Jag har faktiskt ganska mycket att säga om just detta, inser jag nu. Mer än vad jag har skrivit här. Men vi börjar med nackdelarna. Ofta så är pleaser-tendenserna, eller en pleaser-person kan vi säga då. Man är konflikträdd. Man är rädd för att säga vad man tycker, för det finns alltid någon som kanske inte håller med om det. Och då hamnar man eventuellt i en konflikt, och sånt är ju himla obekvämt. Det kan ju, och det är så här. Det är mer obekvämt för att jag kanske hamnar i en sits där du inser att jag inte motsvarar dina förväntningar. Och det är det som är jobbigt för mig då. Visst, konflikten också, men i det stora hela är det att jag vill inte göra dig besviken, helt enkelt. Så det är en nackdel att man är väldigt konflikträdd. Nästa grej är att man inte säger ifrån. Man är inte alltid skitbra på att dra gränser som pleaser. Just för att man inte vill göra andra besvikna. Så säger man inte ifrån när man blir överbelastad. För saken är ju att omgivningen kan nästan känna doften av någon som är en pleaser. Det märks när man ger sken av att vara lätt att köra över, helt enkelt. Och lätt att pracka på grejer. Man känner av när en person har svårt att stå på sig. Och då har man en tendens att lassa mer och mer och mer. Eller be om mer och mer och mer. Och den personen lyckas inte dra en gräns ändå. För att man är trots allt konflikträdd. Och då blir sånt jobbigt. Och så gör man inte det. Och så tar man hellre på sig för mycket. Och vad händer då? Nej, men till slut så blir man ju helt utarbetad och bitter och less på alla som utnyttjar den hela tiden och det ena med det andra. Jag tror att många kan känna igen sig i detta, speciellt kvinnor. Nästa punkt är att man inte står på sig. Man lätt blir överkörd, helt enkelt. Skulle du mot förmodan samla kraft så att du ändå börja liksom nagga vid vart du står. Alltså du börjar ändå yttra vad du kanske tycker och tänker. Så är det fortfarande lätt att köra över det. om du klarar det i första instansen så gör du inte det i andra. Man är inte alltid superbra på att ta hjälp. Vilket innebär att man ofta tar sig vatten över huvudet. För det är klart, man ska ju ge sken av att man är så himla duktig hela tiden. Och att man klarar allting. Och man vill inte vara till besvär någonstans. Man vill inte vara besvärlig på något sätt överhuvudtaget. Så att inte kan väl jag be om hjälp liksom. Ändå har jag nu sagt ja till 400 olika grejer som jag ska lösa här nu innan torsdag liksom. Men ja, jag har insett att jag har tagit mig vatten över huvudet och det är jättejobbigt för mig. Men huvudsaken är att jag levererar och inte gör någon annan besviken. Och ja, det får svida för mig den här gången. Och kommer innebära att jag lär mig till nästa gång? Nej, absolut inte. För jag är en pleaser så det här scenariot upprepar sig 500 gånger i veckan liksom. Nästa punkt, sista punkten över nackdelar här. Det är att man lätt känner skam och skuld som pleaser. Man får lätt dåligt samvete. Man inbillar sig att man har någonting att skämmas över. Ofta är det så här också att, som jag sa, folk känner av när de kan utnyttja en. Och egentligen inte ens bara folk, naturligtvis också djur. Så hunden i allra högsta grad känner av att man är en person som är konflikträdd och inte säger ifrån och är bekväm att dra en gräns. Och inte riktigt står på sig och är lätt att köra över. Och det är klart, hunden har ju sin egen agenda. Den kanske väldigt gärna vill käka mat ifrån matbordet. Eller den kanske väldigt gärna vill tackla dina gäster. Eller den kanske väldigt gärna vill breda ut sig hela sängen så att inte du får plats och så vidare. Och känner hunden då på sig att du kommer att ha svårt för att dra en gräns och liksom upprätthålla den och fullfölja den. Ja, men gissa vem som kommer att kamma hem alla de här privilegierna, alla de här lyxscenarierna och så vidare. Ja, men hunden förstås. Och folk kan liksom, folk som känner igen sig att vara en pleaser vet så väl vad jag pratar om när jag säger att man lätt skäms för andra. För att man inbillar sig också att alla andra har lika hög ribba för en själv som man själv har. Och sanningen med en pleaser är att det är aldrig sant. Alltså, omgivningen kan omöjligt ha lika hög ribba för dig som du har. För att den ribban du sätter för dig själv är så orimlig. Så ingen annan skulle drömma om att ha så höga krav. Utan den allra största fienden man har som pleaser är förstås sig själv. Man har en enorm liksom kravställning. Den är så orimlig och osannolik att man lyckas införliva. Så att det är som bäddat för besvikelse åt alla håll och kanter. Och sen går man och inbillar sig att alla har tyckt och tänkt precis som man själv har gjort. Att man är helt värdelös och klarar ingenting. Och nu blev inte detta så bra som jag hade tänkt mig. Och de tycker säkert att jag är helt dum i huvudet eller helt värdelös. Alltså. Och så har man det här negativa självsnacket. Så man skäms liksom. Och sen känner man skuld att jag borde gjort det där bättre. Jag kunde gjort det annorlunda liksom. Men ur en väldigt kritisk ståndpunkt. Det är inte liksom självpepp och stöd utan det är bara att man rackar ner på sig själv liksom och slår ner på sin egen insats hela tiden. Det finns alltid något att skämmas över. Det finns alltid något att känna skuld för och så vidare. Det är en klassisk pleaser. Och sen har vi faktiskt styrkorna i detta. Och det är att man är väldigt mån om att hjälpa andra. Så att man är en väldigt hjälpsam person och man ställer gärna upp och liksom man erbjuder sig och man finns där och man liksom satsar på att vara närvarande och ja, men vara behjälplig helt enkelt. Och en annan styrka är att man då är väldigt lyhörd för detaljer och det här går hand i hand med att man har så lätt att känna skuld och skam. Så att man också väldigt lätt får plocka upp olika nyanser, tonlägen, detaljer. Man lägger saker på minnet liksom. för att man vill att det ska bli rätt. Och sen en annan punkt är att man har en tendens att vara anpassningsbar och flexibel. Det får man ju vara som pleaser, för rätt som det så kommer någon ytterligare en person och behöver någonting ifrån en. Och ja, då får man ju ändra om alla sina planer och kasta om hela schemat för att få plats med det också. Och man måste kunna vara flexibel, för rätt som det så känner man av att personen man har att göra med har vissa förväntningar. Och kanske förväntningar som ibland går stick i stäv med vad man själv hade önskat. Men ja, man får väl vara flexibel liksom. Och det här kan ju också vara superbra, speciellt när man har med hundar att göra. För att man, ingenting är hugget i sten liksom. Ingenting är omöjligt för en pleaser. Det kan också vara en styrka. Och för att man lätt blir något av en ja-sägare, så får man också bli en duktig problemlösare. För man sätter sig liksom i skiten när man inser att shit, nu har jag lovat två olika personer att jag ska hjälpa dem att flytta samma dag. Hur ska det gå till? Och man får saker gjort liksom. Så att man är den där personen som hjälper andra att flytta. Man ser till så att saker händer. Och jag sa först att jag hade en massa att säga om en pleaser. Och det är också för att det finns ytterligare en aspekt som jag har lagt märke till som det inte pratas så mycket om. Det är inte många gånger jag har hört talas om det alls nu, slår det mig faktiskt. Men jag har lagt märke till det. Och det är så här att jag har sett, liksom iakttagit från verkligen back in the day när jag jobbade som frisör. Och ofta hade liksom djupa samtal med mina kunder och jag var väldigt liksom intresserad av deras liv och nyfiken på deras vardag och dem som personer. Så att vi hade liksom inte vilka ytliga samtal som helst, jag och mina kunder i regel, utan det hade en tendens att bli djupa grejer. Och jag la märke till ett mönster som jag ser i mina kunder som jag har även i det här yrket. Och det är att antingen handlade det om den personen som jag pratade med, eller så handlade det om att den här personens anhöriga var en sån sits. Men i något led hade vi att göra med en pleaser. Antingen om det var den som satte min frisörstol, eller om det var som sagt någon i deras familj eller så. Och då var det oftare än att det inte så var det sant att man hade varit sjukskriven eller var på väg att bli sjukskriven, var sjukskriven för att man hade gått in i väggen. Liksom. Det var verkligen klassiken. Och det var typiskt då att de själv berättade att de hade gått in i väggen för att ja, men man ställer upp för alla andra. Så att helt plötsligt hade man så himla mycket grejer på sitt bord och det blev alldeles för mycket grejer. Så till slut sa det bara stopp och man klarade inte ens att gå upp i sängen liksom. Och det ena kunde leda till det andra som sen blev en utmattningsdepression och så vidare. Och liksom kunde leda till att någon med det här pleaser-syndromet var liksom out of service. Alltså de funkade inte på en lång, lång stund. Alltså under en längre period, ibland åratal. Ibland för resten av sin karriär har jag också varit med om. Så kunde man inte fungera som innan längre. Och ibland berättar de det själva. Ibland fick jag lägga märke till det på egen hand. Men jag såg en tendens till att omgivningen till pleasern ofta gav den typen av feedback som faktiskt blev en uppmuntran till fel grej. Så att när man, alltså hade man sjukskrivit sig för att man hade gått in i väggen. Säg att du har gjort det. Du har sjukskrivit dig för att du har gått in i väggen. Och så är du ute och går på stan. Och så råkar du springa på Agneta som du känner. Och så börjar ni prata. Och så kommer detta fram att du har sjukskrivit dig. Och Agneta vågar liksom fråga. Ha gud, hur kommer det sig? Vad har hänt? Nej, men alltså det plötsligt så bara small det till. Alltså jag kom inte upp i sängen. Och Det visar sig att jag hade gått in i väggen helt enkelt. Jag hade tagit på mig för mycket under en lång period. Och till slut så orkar jag inte varken hjärnan eller kroppen längre. Och sa ifrån och nu klarar jag i princip ingenting liksom. Och då var det ofta så att Agneta då reagerar med att nej men gud, oj ja, du måste tänka på dig själv och du har alltid varit så där hjälpsam och du har alltid varit en sån här som ställer upp för alla andra och visst det är jättefint men du måste tänka på dig själv och liksom någon gång är det viktigt att man är lite självisk och inte så där superredig som du alltid är och liksom visst att du bakade de godaste bullarna på hela kontoret men fasen, man får väl klara sig utan det någon gång. Du är så duktig på allting och det är därför vi ber dig om en massa tjänster hela tiden. Men det är klart du får tänka på dig själv. Du får inte vara så liksom osjälvisk som du är hela tiden. Alltså, den här liksom omtanken var så dränkt i en massa mer eller mindre subtila komplimanger för du är så himla duktig. Du ställer verkligen upp. Du är en fantastisk vän. Så att det fanns nästan en heder i att man hade blivit sjuk av det här. Samma sak kan jag se med mödrar framför allt. Mammor som liksom är de här super citationstecken duktiga mammorna där man liksom ska göra hembakt till alla ungarnas liksom olika föräldrasamtal och klassdisk och jag vet inte allt vad ungarna gör. Och man ska skjutsa till alla aktiviteter för inte kan de väl ta en buss två hållplatser liksom. Man ska alltid fixa med allting och man är klassförälder, jag vet inte allt vad det heter. Ja men liksom, ni fattar, man är så aktiv, man är så engagerad, man är så herregudna då. Och man hinner ju inte med allting för att dygnet har ju liksom inte fler minuter bara för att du har en massa att göra. Så att det blir mindre och mindre tid över för en själv. Och folk kan liksom, alltså hur risig man än skulle bli själv, hur liksom utmattad man än skulle vara, så får man fortfarande höra att liksom, du är så duktig och du är så engagerad och gud, man skulle haft dig som mamma. Och man får fortfarande den här uppmuntran för att man håller på som man gör. Så budskapet som man registrerar, vare sig man är medveten om det eller inte, är att fortsätt med det du håller på med. För det är då du blir sedd. Då ser vi dig. Alltså läkaren du får komma till när det verkligen har smällt till. Ja men den ser dig. Den pratar med dig. Den markerar att du, ja nu har du blivit sjuk för att du har ställt upp för mycket. Alltså hur kan det någonsin vara fel att vara en så schysst vän och kollega och syster och fru och mamma och allt vad det är för någonting. Hur kan det någonsin vara fel att vara en för schysst sådan, en för hjälpsam sådan, om jag så ska bli sjuk på kuppen liksom. Så att man tar hela tiden till sig ett budskap som uppmuntrar att man fortsätter. Och jag har faktiskt ett sånt exempel på en kund till mig, en hundkund till mig, som var anhörig till en pleaser. Och det var jättejobbigt för den här personen för att deras anhörig gick in i väggen och blev sjukskriven, vilket gjorde att den här anhöriga fick dubbelt så mycket att göra, för att nu skulle den här personen inte bara klara allt det den behövde ta itu med sen innan, utan nu i och med att den anhöriga inte klarade av sin del av relationen och hushållet och vardagen, så fick ju min kund ta den biten också. Och vi pratade om exakt det här jag håller på att ta upp i podden nu. Och min kund sa samma sak. Att det är så frustrerande för att folk tittar på mig som att jag är liksom en otålig, liksom oförstående häxa. Som blir frustrerad över att min partner är i den här situationen nu. För att snart är jag i den situationen också. Om inte jag får hjälp snart med allt dubbelt jobb som jag har fått nu sen min anhörig hamnade i den här situationen. Och så att jag får liksom en massa snea blickar mot mig för att jag reagerar. Men jag kan inte hjälpa att känna att, men vad fasiken, du satt du dig i den, varför skulle du säga ja till alla de där grejerna? Varför skulle du säga ja till dina kollegor och ja till dina vänner när kontentan blev att vi här hemma måste få lida för det? Så att medan du skulle gå och vara en superschysst polare för alla andra, ja, men här står jag nu och liksom ensam med ungar och disk och städ och hus och hem och hund och övrig familj och allt vad det var. För att nu kan du inte gå upp i sängen för att du minsann skulle hjälpa alla att flytta hela tiden eller ställa upp när alla behövde dig. Och, ja. Så att det är alltid någon som blir lidande i något led, inte bara den som är plisen själv utan faktiskt de anhöriga också, för att de tar sig an så mycket att när det krackelerar för dem så följer det ju med i fler led. Och jag vet, jag är helt övertygad om hur många, att det är så många som kommer känna igen sig i det här. Antingen för att man är den personen själv, har tendenser att vara den personen. Eller har en anhörig som är det, om man vet så väl vad jag menar när jag säger att det är de runt om som blir mest drabbade. Liksom. Och jag har då också lagt märke till en inte lika fin sida av det här med att vara pleaser. För att balansera upp det här med att man får så mycket positiv uppmuntran hela tiden till fel grejer, är också att man kan tro att en pleaser är en pleaser ur ett osjälviskt perspektiv. Man kan tro att de är liksom bara lagda åt det hållet. Alltså de är bara väldigt hjälpsamma människor. De vill bara väl. De är bara så måna om att alla ska ha det bra. Och det finns ingen baktanke whatsoever. Ja, men då är jag här för att säga att det är bullshit. Det är så mycket bullshit. Därför att självklart har en pleaser en agenda med sin orimliga hjälpsamhet. Ibland är de medvetna om den agendan. Ibland så agerar man utifrån den utan att vara medveten om det. Men man är helt enkelt ute efter någonting. Och det man vill ha i gengäld för sin hjälpsamhet är tillhörighet, uppmärksamhet, uppmuntran, komplimanger, man vill bli sedd, man vill bli hörd, man vill få vara med, man vill göra sig känd i sin krets som någonting positivt. Man vill helt enkelt att den man hjälper ska vara tacksam och komma ihåg att man har ställt upp och gärna säga några snälla ord om det så att jag får höra hur bra jag är. Alltså, man vill ha sitt också. Det är inte så att en pleaser bara rakt av agerar helt osjälviskt, utan de vill i allra högsta grad ha tillbaka. Är man en pleaser på jobbet så kanske man vill klättra i karriären, man vill få in en fot någonstans, man vill etablera sig i sin position och sin liksom, status som den schyssta eller vad man nu tycker att man får utifrån det. Bland vännerna vill man bli känd som den som liksom alltid ställer upp. Man vill få feedback om att man är en sån fantastisk vän. Man vill bli sedd den vägen. Man vill förankra sig i vänskapen och trygga sin position och se till så att man har förtydligat sitt värde. Så att man får lov att stanna kvar i den vänskapsrelationen. Så att man sitter säkrare än om man inte hade ställt upp alla de här grejerna. I en kärleksrelation så kan det vara så att man även där vill trygga sin position. Ja, men nu när jag ställer upp så här mycket för dig så kanske du får en känsla av att jag är liksom oumbärlig. Alltså, hur ska du klara dig utan mig nu med tanke på alla grejer jag gör för dig? Eller... jag har själv varit i en relation där den personen var väldigt mån om att plisa mig, kosta vad det kostar vill. Och det var superlyxigt i början tills jag började känna så här, fast vänta lite nu, det här är ju inte alls gratis. Det här är ju inte på något sätt gratis. Här har jag gått och trott liksom att du är snäll bara för att vara snäll och för att du bryr dig så himla mycket om mig. Men jag inser ju att när jag inte svarar dig på det sättet som du önskar, då får jag det kastat i ansiktet på mig att du har faktiskt hjälpt mig med diverse och du har faktiskt ställt upp på det här och det där, och helt plötsligt får jag det klart för mig att de där gångerna du har hjälpt mig så var inte det gratis, utan det var ett sätt för dig att anförskaffa dig leverage liksom. Det var ditt sätt att, vad säger man? Åh, gud, vad är uttrycket på svenska? Ja, men liksom, du skapade en motvikt i våran relation som gjorde att du skulle kunna ha det mot mig i en situation där jag inte motsvarar dina förväntningar. Så att det blir att du går och ger och ger och ger och ger och vänjer mig vid det. Jag hinner vänja mig vid att få ditten och datten. Och hela tiden går du och förväntar dig att snart ska du få antingen samma sak tillbaka eller någon annan preferens som du har som du vill ha tillfredsställd. Och så känner inte jag för det. Jag vill inte det. Jag ställer inte upp på det. Men då får man det kastat i ansiktet. Att hur kan du säga nej till det här? Jag har faktiskt ställt upp på det där sättet. Eller nu behöver jag att du gör det här för mig. För jag har faktiskt gjort det där för dig. Alltså, det är inte helt gratis. Och ibland kan man hamna i en situation som jag gjorde i min relation. Där det uppdagades att oj gud vänta tänker du så där. För att man hamnar i olika typer av konflikter och så vidare. Där det här blev liksom outat. Men många gånger i en sån här dynamik så blir det aldrig sagt att det är så. För man hamnar liksom inte i konflikter. Det är ganska svårt att hamna i en konflikt med en pleaser. Lämna det till mig och lyckas med det. Men annars är det ganska svårt att hamna i en konflikt med dem just för att de är så konflikträdda. Och anpassar sig och vänder kappan efter vinden. För att ingen ska bli besviken. Och då blir de här sakerna aldrig sagda. Så att du kan bli medveten om det. Men pleasern liksom erkänner inte detta. Pleasern lägger inte fram det på det här sättet. Utan du känner det bara. Eller du märker att pleasern blir sur. Liksom, när du har dragit en gräns. Och det är också så här för en pleaser som inte är van vid att dra gränser själv. Och helst undviker det. När någon annan gör det så sticker det liksom till lite extra. Dels för att man blir påmind om att den här personen klarar av någonting som man själv inte gör. Och man blir liksom smärtsamt varse om det. Och det tar emot och gör lite ont. Men också, det sticker till lite just för att det är den där lilla bakomliggande agendan som gör sig påmind om att ja, så du blev sur nu, hade du förväntat dig något annat? Du kanske gick här och tyckte att den personen minsann skulle ställa upp på detta. För det har ju du, eller hur? Så att någonstans har du ändå förväntat dig någonting i gengäld. Men gett sken av att det är helt liksom no strings attached. Så att det är en sida av ett pleasing beteende. Att man vill vara till lags helt enkelt. Som jag ser med hundar hela tiden. Jag kan se det extra när folk har tagit emot en omplacering eller adopterat en hund. Speciellt om den hunden inte har haft det bra. För då tycker människan att då har jag faktiskt gjort den här hunden tjänst som har tagit emot den. Och jag har behandlat den så himla bra. För den har minsann fått en mjukare bädd än vad den har haft tidigare. Och dyrare mat än vad den har haft tidigare. Och längre promenader än innan och så vidare. Så att med tanke på allt jag ger till den här hunden så förväntar jag mig att den ska älska mig tillbaka på ett sätt som jag föredrar. Och när den inte gör det så blir jag oerhört besviken och bitter och sur på att jag inte får som jag vill. Och det är inte bara att jag inte får som jag vill utan jag får inte som jag vill trots att jag har ställt upp så mycket för hunden. Och hunden kan med en gång känna av när man påbörjar en relation på det här sättet att vänta nu. Varje grej du ger mig är liksom helt drängt i motkrav. Ingenting ifrån dig är men vad säger man? Ingenting ifrån dig är liksom villkorslöst. Utan allting som kommer ifrån dig, hur snyggt införpackat det än är, kommer alltid med ett ofta känslomässigt motkrav liksom. Så att det är så här, bara för att jag får bara för hunden kanske har hoppat upp i soffan. Jag kommer inte på något bättre nu. du hade bestämt dig för att hunden inte fick vara i soffan. Du såg att hunden ville hoppa upp eller hunden bara rakt av hoppade upp. Och du bestämde dig för att vara snäll mot hunden. Så det är liksom, okej, du har skitsamma, ligg där då. Och sen en stund senare så vill du faktiskt att hunden ska ligga där och skeda med dig i soffan. Så du lägger dig på det sättet och liksom kramar om hunden. Och så går hunden därifrån. Och så känner du direkt hur en liksom, att du blir sur. Du känner direkt hur en bitterhet sprider sig i kroppen när du blir så här, fast hallå, här går jag och låter dig ligga kvar i soffan eller hoppa upp i soffan trots att jag hade bestämt mig för att du inte fick det. Och allt jag ville är att ligga här och skeda en liten stund och du kan inte ens ställa upp på det. Alltså det blir lätt en sån grej. Eller här har jag minsann gått och liksom, jag hade inte ens tänkt att stanna så här många gånger på promenaden, men nu fick du göra det ändå för jag tyckte han ska väl få lukta lite extra här på gräset liksom. Och så gör du ett utfall mot en annan hund och skämmer ut mig för grannen. Alltså jag blir så besviken. Jag trodde vi hade en deal liksom. Och så tror man att man har ingått en massa deals till höger och vänster. När den enda som har signerat den dealen är du. Och den andra parten i den dynamiken bara, för vänta lite. Det här, alltså hela det här upplägget har ju du bestämt själv. Jag har aldrig sagt att jag skulle ställa upp på det. Du bara gav mig grejer och trodde att det var liksom skrivet i sten att du skulle få någonting tillbaka. Men jag har aldrig lovat dig det. Liksom. Och så blir det direkt en sprickor och osämja och bad vibe som ett annat. Liksom. Så det är någonting att passa sig för. Och jag kan verkligen, jag känner själv hur jag kan prata hur länge som helst just om, det, om den här aspekten. Därför att det är så vanligt. Alltså det är så vanligt. Alltså jag skulle nästan våga påstå att det är fler människor som lever sina liv som pleasers än som inte gör det. Och när det inte balanseras med någon form av integritet så blir det livsfarligt för den personen, men också livsfarligt för alla anhöriga. Inte alls bra för en hund i den situationen och så vidare och så vidare. Så att det är ett större problem än vad man kan tro faktiskt. Och vad är kontentan här i detta? Jo, men jag tänker så här. Nummer ett. Skifta ditt perspektiv. Istället för att hjälpa genom att dränera dig själv bortom sista droppen. Hjälp andra genom att stå upp för dig själv. Alltså folk tror ibland liksom att, ja men säg så här, att jag har köpt, ja men vad ska vi ta? Ja men jag funderar på att köpa en, vad vet jag, jag funderar på att köpa en hund säger vi. Jag funderar på att skaffa mig en husky. Och du känner mig sedan länge och vet mycket väl att, men snälla, en husky är väl ingenting för dig liksom. Det är din spontana tanke, det är det du tänker direkt. Men så är du en pleaser. Och du vill motsvara mina förväntningar. Du vill absolut inte göra mig besviken. Och gud nåde om det skulle uppstå en konflikt liksom. Så att när jag säger så här, men jag funderar på att skaffa en husky, vad tycker du? Det, alltså, istället för liksom sätta dig i en situation där du liksom, jo men ja, alltså de kräver ju mycket och så vidare, men jo alltså visst, du kan säkert ha en sån, alltså plisa mig, så hjälper du dig så himla mycket mer genom att dra en gräns och bara, nej men herregud, ska du ha en husky, är det verkligen så smart då? Och om du ser att jag blir superstött av det, så kommer du ihåg att min känslomässiga respons inte i ditt ansvar till att börja med. Utan jag har ju ställt en fråga till dig och du har svarat ärligt på den frågan. Och visst, du behöver inte vara en skitstövel i ditt svar. Du kan väl ha lite takt i din leverans liksom. Men om du tar den uppgiften på allvar och levererar sanningen, inte värderad i en massa lager stötdämpning, men inte heller invirad i taggtråd, så är det faktiskt inte ditt ansvar om jag blir stött. Så att när jag blir stött och liksom, vadå, vad menar du? Säger du att jag inte är tillräckligt aktiv för en husky? Eller vad är det du försöker säga? Och du märker att mitt tonläge förändras lite. Jag låter lite irriterad. Jag blir lite kortare. Lite mer liksom spänd i tonen. Och du börjar kallsvettas och känner, herregud, nu är en konflikt på gång här. Men du bestämmer dig för att ändå stå på dig själv. Och liksom, nej men jag menar inte så. Det är klart att du är aktiv. Men kanske inte på samma nivå som en husky och kanske inte i alla väder 365 som den behöver, eller vad det nu är du kan komma på där, att du ändå står på dig. Så att vare sig jag köper den huskyn till slut eller inte, så har du hjälpt mig genom att ge mig ärlig feedback. Så att tog jag beslutet att göra det, så kanske jag hade dina åsikter i åtanke åtminstone, så jag tog ett mer välinformerat beslut. Eller om jag struntar i det rakt av, så har du åtminstone visat en integritet och lett med gott exempel där. Du har stött upp för dig själv och dragit en gräns så att inte jag kör över dig och låter min känslomässiga respons på ditt svar på min egen fråga hålla dig gisslan via liksom ett underförstått hot, att säger inte du vad jag vill höra nu så kommer jag faktiskt bli sur på dig. Du har inte låtit våran relation ta den vändningen. Så att våran relation, om vi är menade för att fortsätta den, för att vi matchar varandra och bidrar till positiva grejer i varandras liv, ja, men då kommer vi kunna underhålla den här relationen betydligt fler år än om du går runt och plisar mig hela tiden. Så att våran relation tar ganska fula vändningar. För du bryr dig mer om hur jag reagerar på dina svar på mina frågor än vad du gör om att injicera lite integritet och heder och tillit och gammaldags respekt i våran relation liksom. Så att bara skifta perspektivet till att du hjälper mig genom att plisa mig, så hjälper du mig faktiskt mer genom att vara du bara. Det är ändå dina åsikter jag har bett om, eller det är din hjälp jag har efterfrågat, så det är din respons jag borde kunna ta, och kan jag inte det så är det mitt problem att hantera med alla mina egenskaper och styrkor och svagheter, är det inte ditt liksom. Nästa punkt är att man ska vara den vännen för sig själv som man är för andra. Alltså all tid och energi som du har lagt på att ställa upp och fixa och dona och herregudna då. Tänk om du vore den vännen för dig själv. Tänk om du var så hjälpsam och stöttande och närvarande för dig själv. Tänk om du kunde ställa upp för dig själv. Genom att dra gränser och verkligen stå upp för dig själv. På det sättet som du hade kunnat tänka dig att göra för någon annan. För det är egentligen inte deras besvikelse du ska oroa dig för. Det är din egen. Du kommer så mycket längre med att känna dig nöjd med dig själv och din egen integritet än vad du gör. Om du har lyckats få mig att känna så. För att jag är en person utanpå dig. Du kan inte kontrollera mig. Jag sitter liksom inte fast i dig på något sätt. Om jag bestämmer mig imorgon får inte vara din vän längre. Och din självkänsla och ditt självförtroende satt i våran relation. Ja, men då försvinner ju de pusselbitarna med mig. Så att när jag är frånvarande så är även din självkänsla det. Det är ett extremt sårbart sätt och leva på. Det är lite väl sårbart. Det är som gjort för att du ska få ta emotionell stryk. Liksom, helt i onödan. Så att vara den vännen för dig själv i första hand gör att du blir en bättre vän för mig också. Punkt 3 här är att du attraherar rätt energier. Genom att använda din egen energi mer medvetet. Så att när du blir mer varse om att fasiken, här var jag på väg att gå in och säga ja till någonting som jag absolut inte vill göra. Bara för att jag har de här jäkla pleasermönstren jag ska dras med hela tiden. Men också tack vare mina pleasermönster så var jag lyhörd för olika detaljer. Jag märkte av nu när jag är medveten att jag höll på att falla i den fällan igen. Och jag vet att jag kan vara lite väl anpassningsbar, så jag tänker dra en gräns här nu istället. Och helt plötsligt så märker man att man attraherar andra personer som kan relatera till det och vara ett stöd i det istället för att utnyttja det. Så att när man använder sin energi på ett mer medvetet sätt så attraherar man faktiskt rätt sorts folk. Om du går runt i livet som en pleaser utan att vara medveten om vilken grad du faktiskt gör det i och hur det påverkar ditt beteendemönster helt och hållet, så hamnar du efter fälla, och det är då folk liksom till slut ställer sig frågan, gud, hur lyckas jag hamna i samma relationstrubbel om och om och om igen. Vare sig det är romantiskt eller vänskapsmässigt eller på jobbet eller vad nu. Hur åker jag ut för den här typen av person en gång till? Och så blir det när man inte är medveten om vad man sänder ut. Och därför attraherar fel sorts folk. Och som sista punkt så har jag skrivit att kom ihåg att andra skäms och känner skuld om också. Alla skäms, alla känner skuld. Visst, en pleaser kan vara lite extrem i det där. Men alla känner det. Alla är med om det. Och vissa klarar bara av att dölja det mer än andra. Så att man kan tro att man är ensam om det och bara känna sig som världens jubelidiot emellanåt för att man missade någon löjlig liten detalj och kanske för att någon påpekade det. Och den som påpekade det menade det egentligen bara som att oj, kolla, du glömde den grejen där, och gå vidare med sitt liv direkt. Och så inbillar man sig själv att den här personen kommer nu gå hem och tro att jag är helt jäkla bakom flötet. Den här människan kommer tro att jag är helt inkompetent. Och det är så här, den här människan tänker inte ens på dig längre. Den här människan har släppt den grejen så fort den uttryckte det. Jag tror mig, så viktigt var det inte för den personen. Men man har en tendens att dramatisera och verkligen överreagera och förstora alltihopa. För att man skäms själv. Och som sagt är sin värsta kritiker och tror att alla andra ligger i linje med det. Och då hjälper det att komma ihåg att vi alla tror det. Alla sätter sig i samma sits där de liksom inbillar sig att omgivningen gör en lika stor affär av saker och ting som man själv gör. Och det gör de inte. Bara för att avdramatisera. Nej, men så där hade vi typ 40 minuter om en pleaser. Men jag ångrar inte ens det, för att det är så fruktansvärt vanligt som jag sa. Så att flest kan nog känna igen sig i det. Och många är liksom rakt igenom en pleaser. Alla led i livet, punkt slut. Man inser här att herregud, alla kör ju med mig. Allt från barnen till min partner, till min chef, till mina kunder, till vad det nu än är för någonting. Eller så känner man igen sig i det i vissa områden. Jag behöver inte alls vara en pleaser på jobbet till exempel. Men jäkla vad jag är det hemma eller vad det nu kan vara. Så att ju mer man vet. Sen har vi nästa egenskap. Och det är osäker. Och osäker är superintressant. För precis som med hundar. Alltså med hundar är det så här att begreppet osäker slängs runt som ingen morgondag. Alltså varenda hund som har ett beteende som folk inte förstår sig på eller inte är överens med, så tror man direkt att den här hunden är osäker. Det är därför den gör så, för den är faktiskt osäker. Alltså det slängs runt med det här som, herregud, varenda hund är osäker. Och man säger det också som att det är någonting som hunden är. Inte någonting som hunden känner denna stunden, utan han är osäker. Inte han känner sig osäker just nu. Så det blir också väldigt så här intens, väldigt dramatiserat liksom. Och med människor är det annorlunda, för att vi osäker är också en sån här grej som ingen vill erkänna att de är osäkra. Vi kan på våran höjd, alltså på sin höjd erkänna att jag känner mig osäker här och nu, men säga att jag är en osäker person, det tar emot. Alltså gud, vem vill vara det liksom? Så att även, lika väl som liksom en pleaser kan överreagera och tro att det lilla man gör är så himla stort i huvudet på alla andra, så är lite osäkerhet tvärtom. Att vi vill inte kännas vid när det är det. Mina kunder kan säga till mig att jag känner mig osäker på vad jag ska göra med kopplet här till exempel. Så man pratar om en specifik situation. Men samma person som uttrycker sig så kan stå framför mig och vara världens mest osäkra människa, och det är inte tal om att de är det liksom. För det vore ju pinsamt. Och bara att behöva liksom erkänna det, eller och så behöva göra någonting åt det sen. Fy vad jobbigt. Men nackdelarna med att vara osäker, för jajamän, jag har minsann kunnat hitta några styrkor också. Det är att man blir velig. Man vet inte vad man ska göra. Jag känner mig velig. Jag liksom, ska jag göra det här? Eller vänta, nej, jag ångrar mig. Vi gör så här istället. Eller vänta, nej, vi byter ut. Så, och så håller man på och velar. Det gör då att man blir otydlig. Så att mottagaren, till exempel hunden, då blir så här, men helvete, bestäm dig bara, hur vill du ha det? Ska jag gå vid din sida eller ska jag ut i diket eller fasiken, vad är det du vill liksom? Man blir otydlig. Man ger ett ostabilt intryck. Just för att man är velig, man kan inte bestämma sig. Och känslorna har en tendens att följa med i alla de här loopsen och svängarna och allt vad det är för någonting, tvärstoppen. Så man känns ostabil. Och sen har vi nästa grej, och det är att man blir alltid här för att man känner sig otrygg. Grunden är att, alltså, jag blir osäker. Vad betyder egentligen osäker? Jag är inte säker. Och jag känner mig inte säker, för jag känner mig inte trygg. Jag är inte själv, alltså, självsäker betyder egentligen att du är trygg i vad du håller på med, helt enkelt. Kanske för att du har vanan inne, eller för att du är sån som person, men du har en trygghet med dig. Och den tryggheten saknar du när du blir osäker. Jag vågar liksom inte, jag vet inte, ska jag knycka till i kopplet här verkligen? Jag känner mig otrygg i den här situationen. Jag vill inte att det ska bli fel. Så att nu blir jag velig för att jag är osäker. Ja, det ena ger det andra. Nästa punkt. Man blir överdrivet sårbar. Vilket ofta kan leda till att man blir passiv liksom. Man vågar inte agera för att tänka om det blir fel liksom. Jag har förstått att jag ska säga ifrån till min hund här. Jag har förstått att jag ska säga till. Men tänk, så gör jag det på fel sätt då? Nej, nu blir jag nästan velig. Ska jag säga till eller inte? För att tänk om hunden inte fattar. Eller tänk, så gör jag det dåligt. Tänk, så blir jag off i min timing. Ja, men tänk, så händer det här. Så jag gör inget alls. Jag blir passiv istället. Jag blir helt lam. Jag blir helt lamslagen. Så det är lätt att liksom den sårbarheten man känner i det läget leder till att man stänger ner eller blir helt passiv. Man kan också ibland när man blir osäker, istället för att bli lam, bli reaktiv. För att man blir nervös. Jag blir nervös för att jag är osäker egentligen. Jag blir osäker för att jag känner mig otrygg. Så att det blir en kedjeeffekt liksom. Och då kan jag ta till försvar istället. Så istället för att bli lam så kanske jag överkorrigerar. Eller bara lägger mig in och lägger mig i här nu och avleder när jag borde göra ingenting. Alltså man blir reaktiv liksom. Men styrkorna med osäkerhet då, vad är det? Men vad jag märker med mina kunder till exempel är att de ifrågasätter sig själva. De blir liksom inte arroganta, utan de... jag ser ändå en styrka i att man vill få till det rätt. Alltså det här med att jag gör heller ingenting än att det blir fel, är ändå för att man ifrågasätter sin förmåga att leverera det korrekt. Så att man till skillnad från någon som kanske agerar utifrån prestige, så att man vågar inte erkänna att man är osäker. Jag ser på hela dig, hela du bara skriker osäkerhet. Men du har faktiskt haft hund i 45 år, så det tänker inte du erkänna. Eller du tränar faktiskt lydnad med din hund. Och alltså, om det är någon miljö där man... Alltså, shit, nu bara slår det mig här. Om det är någon miljö som jag ser otroligt osäkra människor som agerar utifrån prestige, så är det typ på tävling och brukshundsklubbar och liksom ja, men i olika träningsmiljöer eller sällskap där det är liksom, ja, men på klubben kallar folk det. Därför det handlar liksom, alltså där är det ju prestation som gäller i första hand. Så att det handlar om att prestera och prestationen och insatsen du gör, och det ska markeras av att du får ett visst resultat, så att ditt resultat är liksom den du är. Så att går det bra för dig, ja, men då får du respekt för det. Och då ser folk på dig på ett visst sätt, och går det inte bra för dig, alltså om dina resultat inte är bra helt enkelt, nej, men då är du ens någon att räkna med liksom överhuvudtaget. Eller alltså, du blir inte tagen på allvar och du är nobody liksom. För att det är resultat. Nu säger jag inte att alla är så på en klubb, men om det är några miljöer där man bara såhär, åh herregud, jag får ont i magen av hur mycket prestige det är och hur resultatorienterat det är kontra relation, så är det i sådana sammanhang. Och jag märker det även när jag har kunder som tränar mycket och tävlar mycket, hur jag måste knacka mig igenom en mur först innan de vågar erkänna att de är osäkra. Någonting som jag upptäckte för länge sedan. Men det hjälper inte att jag märker det. Du måste själv liksom come to terms med att det är det du är. Och då måste jag liksom knacka mig igenom världens mur som man har byggt upp. För att jag har faktiskt en viss position på klubben. Och om det är någon typ av kund eller så som ber mig att inte dokumentera att de är hos mig eller hur det går hos mig, så är det folk som hänger mycket på klubbar. För att det är så viktigt för dem att det inte kommer ut att de behöver hjälp och så vidare. Och de kommer till mig för att de är jätteosäkra på hur de ska göra. Men ingen får veta det liksom. Och det är för att i den miljön som de rör sig mycket, om du visar osäkerhet, med andra ord en svaghet, men då hugger folk som kobror liksom. Och då blir du nedpetad från din position direkt. Och så får du liksom klösa dig upp därifrån om du ska få en syl i värdet. Alltså det är en tuff miljö liksom. Eller en svår miljö. Så det kan jag ändå tycka är liksom fint med en osäker person som inte har den här prestigen, att de ändå ifrågasätter sig själva. Och jag tänker så här, de kunderna som kommer till mig som inte vill att andra ska få reda på det, de kanske inte vill att andra ska få reda på det, men de åtminstone har kommit till den punkten att de biter i det sura vad det gäller att jag ska få reda på det. Jag har många kunder som är hundtränare till exempel, eller hundpsykologer och så vidare, som ofta redan i sitt första mejl när de bokar en tid skriver liksom att ja, det här är så pinsamt att skriva det här mejlet. Jag skäms för att jag behöver din hjälp. Herregud, jag är hundtränare själv. Men vad fan, jag kommer inte längre med det där jag är. Jag behöver den här hjälpen nu och det är bara vad det är. Liksom. Du behöver inte lägga ut det på Facebook, men ja, jag vill komma och träffa dig. Och det är ett jättestort steg för dem. Jag vill verkligen uppmuntra och peppa och stötta dem för att de har kommit fram till det. För att det är modigt att be om hjälp idag. För att folk är så snabba med att liksom hugga till om du behöver det. Och då klarar du inte ens det själv. Alltså så många kunder jag har som liksom skäms för att de inte löser kloklippningen eller tandskrapningen eller öronrensen eller vad det nu kan vara. När det är så här, men herregud, man måste inte göra allting själv. Jag lagar inte mina egna tänder själv. Jag går till tandläkaren liksom. Och jag skäms inte för att jag behöver hjälp med det. Det är ganska givet liksom. Du måste inte lösa alla delar med din hund själv. Och det är ganska självklart att du inte löser alla delar med din hund själv. Att man behöver hjälp borde snarare vara underförstått. Vi behöver alla hjälp i alla led någon gång förr eller senare. Och att vi är villiga att ta den är snarare tecken på styrka än svaghet. Liksom. En annan styrka som jag har märkt med det här är att man inte tar någonting för givet. Utan man blir jäkligt noggrann, kanske ibland lite för noggrann med detaljer. När jag tänker på mina kunder så tänker jag att de många gånger kan fastna. Liksom. För att de blir, ja, men jag är osäker för att jag känner mottryck, så det får verkligen inte bli fel som sagt. Jag vill vara rättvis mot min hund, så att jag vill verkligen att den här detaljen ska sitta perfekt innan jag ens har hunnit träna på den helst. Och man tar inte heller liksom resultatet för givet, för att jag vet att jag är osäker och jag förstår att det påverkar min hund, så det är inte så att jag utgår från att jag kommer sätta det rätt från början liksom. Och det är en ödmjukhet som är positiv. Jag kan också se att man är tacksam för skydd och vägledning. Man ser liksom värdet i den biten. Man vet ju själv hur det känns att vara osäker. Så att jag ser på mina kunder som har kommit så pass långt att det är de som säger till mig att jag är här för att jag är osäker och behöver hjälp. Och så säger jag okej, men du ska göra si och så. Och så tittar vi på det och så går vi igenom det och så funkar det bra. Hur tacksamma de är för den guidningen de har fått. Och de argumenten jag lägger fram som där syftet är att de ska skydda sig själv med de här argumenten. Om de får ta onödig kritik eller liksom påhopp av omgivningen. Och jag ladda dem med några logiska, enkla, bra argument för att de ska kunna skydda sig själva i framtida situationer som ser ut på det sättet. Jag ser tacksamheten i en sån person som är i den situationen, och det är så värdefullt för att de kan verkligen connecta med sin hund i det sen. De kan verkligen relatera till vad deras hund upplever sen, och det är häftigt. Och det var egentligen min sista punkt på den här listan, att de kan relatera och förstå sin hund. Ofta säger mina kunder till mig när det är så här, så och nu avslutar vi och det går jättebra, gud vad kul och vad trevligt att din hund fick den här chansen och att ni slapp gå och ha problem längre än nödvändigt och helt i onödan och sådär. Och så kan kunden säga, ja men alltså, för mig var det väldigt angeläget att ta tag i det här nu, för att jag tycker själv att det är olidligt att gå runt och vara osäker. Alltså det skaver ju hos mig hela tiden, att jag inte känner mig trygg i vad det är jag ska göra och inte göra. Så jag kan bara tänka mig hur det känns för hunden som saknar ännu fler pusselbitar, för att de inte resonerar som vi gör och så vidare. Liksom. Och det, ja men som sagt, det bidrar till en ödmjukhet och ett utgångsläge där man verkligen bryr sig om hundens situation och är mån om även hundens sits och perspektiv och inte bara sitt eget. Och det är väldigt nyttigt och nödvändigt. Så kontentan här då, om man känner igen sig som att man lätt stänger ner eller blir passiv för att man blir osäker, man blir liksom lamslagen, då måste man aktivera sin aktiv knapp. Man måste öva på att leda sig själv i första hand, att vara sitt eget skydd, stå för sitt eget skydd och vara sin egen guide. Och det kan man göra genom att anlita en coach och skaffa sig den kunskapen man behöver. Och det är så man aktiverar sin aktiv knapp. För att känner man igen sig att, ja gud, jag är verkligen den här lama personen som heller inte agerar än att det blir fel. Ja, men din hund vet inte vad som är fel. Din hund vet däremot vad som är passivt. Din hund har inte den moraliska kompassen över rätt och fel på samma sätt som du. Däremot så kan jag känna skillnad på någon som aktivt tar tag i någonting eller någon som är lamslagen och passivt bara låter det hända. Och det ger en känsla till din hund att den är otrygg i situationen, för det kommer inget skydd från dig och det kommer ingen vägledning från dig, vilket placerar hunden i en position där den måste stå för det själv, vilket leder till reaktivitet och det ena med det andra liksom. Så att du behöver verkligen aktivera din aktiv knapp, och det gör du genom att skaffa dig mer kunskap, men också genom att peppa dig via en coach. Steg nummer 2, tvinga dig själv att ta rimliga risker och acceptera konsekvenserna när du gör det, för att vana skapa självförtroende och pondus, så att jag till exempel i dagsläget kan hantera ett utfall väldigt snabbt och smidigt och bra, dels själva det praktiska utfallet, men också jag har inte de känslomässiga bekymrarna kring det som mina kunder får. För att jag har en pondus i den situationen nu. Tack vare att jag har ett självförtroende i den situationen. Som jag har skaffat mig av själva vanan. Jag har helt enkelt hanterat så många utfall. Att det har gett mig en vana som leder till självförtroende. Och det är för att jag har tagit risker. Jag har hanterat de här hundarna. Jag har tagit hundmöten som har uppstått. Jag har tagit med mig hunden i miljöer där det kan finnas triggers och så vidare. Men liksom under rimliga premisser. Man ska inte ta sig vatten över huvudet. Jag säger till folk till exempel, titta på vad det är för hund du möter, så att du inte möter precis vad som helst. Liksom. Ser du redan på håll att det är en väldigt svår hund att möta, ja, men hoppa över den hunden då liksom. Men ta nästa hundmöte som inte verkar lika farligt. Och så vidare och så vidare. Det är allt vi hinner den här gången. Om ni vill så gör jag en del 3. Låt mig veta i så fall. Jag har fler egenskaper på min lista. Så då går vi igenom dem om ni tycker att ni vill det. Men okej, pips. Jag hoppas att det här gav er någonting. Och att ni har det här med er i åtanke. Hädanefter, vänd era egenskaper till styrkor, för de finns där i vilket fall som helst. Man kan lika gärna göra det bästa av det. Okej, jag önskar er en fantastisk morgon, lunch, middag, kväll, natt när ni är nu och lyssnar på det här. Ha det så fint allihopa. Vi hörs och ses. Toodles och mot balans.